P3, Sveriges Radio.
Vadstena slott, Lucia natten 1559. Tystnad råder och stjärnhimlen speglar sig i vallgravens vatten runt det massiva stenslottet. Vakten av prinsessan Cecilias jungfrukammare under koncentrerad uppsikt. Tre nätter i rad har nämligen en ung man setts klättrande upp för en stege och rakt in genom prinsessans sovkammarfönster. Vakternas uppdrag är att beslå ynglingen med färska gärningar, alltså ta honom på bar gärning. Snöflingorna faller sakta i det vindstilla mörkret när vakterna hör stegen knarra i den orörda snön. Där kommer han, smygande, och gardinen som dras undan visar Cecilias förtjust leende ansikte. Lucianatten är becksvart, så när som på vaxljuset som hon håller i sin hand. De spända vakterna följer den unge mannen med blickarna när han välter sig in genom det öppna fönstret. Ett skratt sipprar ut från kammaren där ungdomarna närmar sig varandra ivrigt. Cecilia tar girigt tag i håsorna och drar ynglingen till sig. Men i samma ögonblick stormas rummet av tre män. Den unga mannens byxor har hunnit falla ner till anklarna, så det är med rumpan bar som han släpas ut genom dörren. Cecilia blir högröd och flygförbannad. Hur vågar de snuva henne på konfekten? Genom slottets korridor kommer hennes bror, kronprinsen Erik, stormande. Det här kommer stå alla dyrt.
Det här är berättelsen om Sveriges mesta skandalprinsessa. Cecilia Vasa, dotter till den stora Gustav Eriksson Vasa. Hon vägrade underkastelse. Istället partade, piratade och härjade hon sig fram genom livet och umgicks i Europas absoluta grädda.
Du lyssnar på P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Det blir inte någon vidare mysig julstämning år 1559 på Vadstena slott efter den där Lucia-natten. Cecilia är 19 år när hon blir ertappad med herre på rummet. Det är Johan av Ostfriesland, bror till Cecilias svåger, som har kommit smygande. Flera nätter i rad. Vakten har upptäckt honom och informerat Cecilias bror Erik, senare kung Erik den 14, som blir ursinnig. Eriks problemlösning är att våldsamt förhöra Johan och sen låsa in honom i ett av slottstornen. Det gör inte direkt situationen mindre komplicerad. Deras far, den åldrande Gustav Eriksson Vasa, blir vrålförbannad han också. Alldeles knäckt blir han när han nås av nyheten om vad hans barn har ställt till med. Det är satans Vadstena bullret. Han gråter av grämelse, beskrivs det. Över att Cecilia har haft nattligt sällskap och över att hans äldste son Erik har gjort sånt väsen av skandalen istället för att tysta ner det hela. Nu har hans älskade dotter Cecilia kommit i uppenbart rykte ut i var mans mun. Om Gustav Vasa bara anar vad framtiden bär i sitt sköte. Det ska visa sig att det här bara är en mild försmak på de familjeintriger som komma skall för familjen Vasa. Att födas in i familjen Vasa kommer såklart med både förpliktelser och privilegier. Cecilias värld är ett ställe där kvinnor uppfostras till att bli lydiga fruar. De ska vara fromma, trogna och gärna pyssliga. Cecilia kommer bli allt annat än det där. Hon är näst äldsta dottern i en syskonskara av 9 överlevande barn. Pojkarna i familjen uppfostras för att kunna bli kungar. Men döttrarna kommer alla giftas bort till tyska furstar. Cecilia föds på Stockholms slott i november år 1540. Hon är rätt så vek som barn, ofta sjuk. Som vuxen kommer hon bli motsatsen till en vekling, men det är ju ingen som kan ana ännu. Cecilia lär sig läsa och skriva som barn. Det är verkligen ingen självklarhet för kvinnor. Hon undervisas också i matematik och lär sig tala flera språk. Tyska, franska och senare också engelska. Just engelskan kommer hon få god användning av i framtiden. Hon kan dessutom sjunga, spela luta och klaver, och så är hon en fena på att dansa. Utmärkta kunskaper för en prinsessa på 1500-talet. Cecilia och hennes systrar, Vasadöttrarna, Katarina, Anna, Sofia och Elisabeth, är förstås helt utestängda från tronföljden. Istället ska de giftas bort. Kung Gustav är mycket noga med att enbart sönerna ska ärva familjens stora jordinnehav på omkring 5000 godsgårdar. Ändå tror han på kvinnors politiska kompetens. Han tycker det är helt okej när de hjälper till i olika slags ambassadörsroller. Och därför får döttrarna en gedigen utbildning. Läraren är deras mamma, Margareta Leijonhufve. En kompetent drottning med kunskap om både diplomati och praktisk hovskötsel. Och så lär sig döttrarna att hålla sig borta från killar. För kyskhetsnormen är dominerande. Men det idealet kommer Cecilia livet igenom att trotsa med råge. Den där prins Johan från Lucia-helgen på Vadstena slott är bara en av hennes erövringar.
Cecilia, hon bröt ju genom sitt beteende mot hur en ung kysk jungfru skulle uppträda.
Det här är Karin Tegenborg Falkdalen, idéhistoriker och författare till boken Vasadöttrarna.
Det var inga pojkar på rummet, tvärtom. Och definitivt inte ha några föräktenskapliga eller utomäktenskapliga förbindelser, utan sexualiteten skulle hållas inom äktenskapet.
Cecilias ömma moder, Margareta Leijonhufve, är under sitt 15 år långa äktenskap med kung Gustav Eriksson Vasa mer eller mindre konstant gravid. Så föder hon också 10 barn, och 8 av dem når vuxen ålder.
Ja, hon var inte bara modern med stort M, utan hon var ju drottningen med stort D. Hon var, framställdes ju redan i sin samtid och framförallt efter sin död som ett drottningideal, och så förblev hon ju flera hundra år framåt. Hon var helt enkelt drottningen som gjorde allting rätt. Hon var ung när hon gifte sig med Gustav Vasa som var 20 år. Hon var fruktsam, fick ju många barn, 10 barn under 15 års äktenskap. Hon blev kungens politiska partner, det vill säga att hon såg till att upprätthålla ordningen i hushållet, och i en drottningsfall så var ju hushållet också riket. En kvinna, oavsett ställning, skulle ju vara kysk, sedesam, blygsam, tystlåten, foglig, enligt idealet.
Karaktärsdrag som definitivt inte kommer gå i arv till vår huvudperson. Men när Cecilia är 11 år dör hennes mamma Margareta. Kung Gustav tar sig snabbt en ny hustru, den tredje i ordningen. Det är Cecilias 16 år gamla kusin, Katarina Stenbock, 40 år yngre än kungen. Det här känns kanske lite udda för syskonen. Cecilia drömmer redan tidigt om världen bortanför Sveriges gränser. Hennes bror Johan berättar för henne om sina besök hos Elisabeth I i England, där han har varit. Dit vill Cecilia också resa. Hon är intresserad av politik och håller koll på vad som händer på kontinenten. Och trots att hon inte vet när eller hur hon ska komma till England som hon drömmer om, så förbereder hon sig genom att mjölka besökande engelska köpmän på deras språk. Och till slut kommer hon lära sig engelska helt på egen hand. Så bra att hon till och med kan komma en ouppnåelig kunglighet av Guds nåde in på livet. Cecilia växer upp till en riktig pangpingla, vida känd för sin skönhet. Redan som ung tonåring blir hon intensivt uppvaktad. Hennes egen lärare beskriver henne så här.
Pannan är vit som snö. Ögonen strålar som solen. Och de väna läpparna är fagrare än rosor. Och lockarna är skönare än guld.
Andra skalder beskriver henne som vackrare än Venus. Men friarna som radar upp sig är förstås inte bara ute efter hennes vackra yttre. De har även siktet inställt på den rediga hemgift som står att förfoga för den lyckliga. 100 000 daler plus kistor fulla med skatter. Det motsvarar värdet av ungefär 50 000 vanliga årslöner. Men det är sällan som vanligt folk i Vasatidens Sverige håller i faktiska pengar. De allra flesta lever som lantarbetare, bor trångt och äger inte mycket förutom kläderna på kroppen. Bortsett från den lilla klick som utgörs av hovet och adeln är det rätt så knapert i landet. Men när de flesta svenskars livsstil knappast är något att skryta med, är livet vid hovet raka motsatsen. Kung Gustav är mycket mån om att hans barn och hov ska hålla jämna steg med furstehusen nere i Europa. Han vill verkligen visa upp en polerad fasad. Det märks tydligt på hovets klädkonto som växer i takt med att kungabarnen blir fler. Vasasystrarnas garderober är fyllda till bredden med plagg prydda med pärlor, guld och silverband och ädla stenar, fodrade med mård och hermelin.
Man manifesterar ju sin kungliga ställning och kungliga börd i klädedräkten. Och barnen var ju klädda som, när de väl av kolten, så var de ju klädda som små vuxna. Och det finns ju i de här inventarierna så kan man ju se då att prinsessorna har ju fått liknande dräkter som deras mamma.
Döttrarnas överdådiga garderober är förstås till för att de ska bli så tjusiga som möjligt, för att kunna giftas bort till mäktiga män. Äktenskapet är ett sätt att säkra Vasaättens bästa intressen. Bröderna och pappa Gustav tror nog att det kommer gå som en dans och gifta bort den undersköna Cecilia. Men ack så fel de kommer att få. Inte för att hon saknar friare. Ivan den förskräcklige från Ryssland är först ut att fria, men där blir det nej. Och tack och lov för det. Och nästa gång det blir frieri på tal är när den tyska greven Edzard av Ostfriesland kommer till Stockholm. Han får förmånen att välja bland de äldsta systrarna, Katarina och Cecilia. Efter en liten stunds betänketid tar han Katarina.
Stockholms slott, september 1559. Gustav Vasa, den gamla smulgråten, har öppnat sin skattkammare för att fylla sin äldsta dotters brudkista, stor som en av de torvtäckta tjänstehusen på Borgvallen. Det tas ifrån tårna. Tjänarna springer fram och tillbaka med klenoder av alla slag som ska packas ner. Nebulor av silver och guld, spännen, bälten, halskedjor, pälsstickade hettor och stycken. Förstycken av briljant, pälskragar, silverbucklor, skönt snidade knappar av elfenben. Gyllene skrin med ädelstensinfattningar, ljusstakar av silver och ett stort chatull med orientaliska pärlor. Där packas ner vävda tapeter, serviser, sängar, täcken, kuddar, bolster, lakan, sadlar och vagnsutrustning. En herrans massa ting som ska bygga brudens nya hem. För nu ska bröllopet äntligen stånda. Och systrarna, Katarina och Cecilia, som varit oskiljaktiga en tid, måste lämna varandra. Cecilia drar fingrarna över det rubin- och pärlprydda diamantkorset som hänger runt Katarinas hals. Gåvan från hennes blivande man, Edzard. Cecilia drar ett djupt andetag och förbereder sig för att systerns väg snart kommer att vika av från hennes.
Katarinas brudkista är verkligen väl tilltagen. Efter att det påkostade bröllopet, delvis betalt av folket som får punga ut med extra bröllopsskatt, äntligen har ståndat, ska de nygifta ge sig av och resa den långa vägen genom Sverige ner till Ostfriesland i nuvarande Tyskland. Den nyfikna Cecilia ser till att hon får följa med. Gustav vill egentligen inte alls släppa från sig henne, men både Katarina och storbror Erik lovar att vaka över henne och de tjatar tills att pappa Gustav ger med sig. Men det ska han få ångra. För som vi redan vet har ju Cecilia fattat tycke för kvinnotjusaren Johan, bror till Katarinas nyblivne make. De har festat ihop på de vilda partaj som ägt rum i och med bröllopet. Över 100 personer är de som reser genom ett vintrigt Sverige tillsammans. Ett hov fullt av unga och festintensiva personer. Och det stökas på rejält där de drar fram.
De började festa och fira långt före bröllopet. Och här kan man ju också se Gustav Vasas frustration över att vinet försvinner. De dricker såna mängder viner som om hela Mälaren vore full av vin. Och här någonstans också så skriver jag Gustav Vasa att du ska inte låta döttrarna träffa Edzard och hans sällskap. De ska inte umgås. Och då börjar man ju tänka, var det här då som kanske Cecilia och Johan Ostfriesland fick upp ögonen för varandra, så alltså före bröllop. Vi vet ju inte riktigt när det inträffade, men just det att det var ett festande utan like, i alla fall enligt Gustav Vasas åsikt.
Och det är där, när det resande hovet har kommit till Vadstena, på behörigt avstånd från Stockholm och pappa Gustav, som de slår till. Johan smyger till Cecilias kammare om natten. Och vi vet ju alla hur det hela slutar. Johan från Ostfriesland blir bokstavligen tagen på sängen, haffad med brallorna nere.
Och där står ju då Johan Ostfriesland, havandes näppeligen hoson på sig. Och då Cecilia och hennes jungfrur, i och med att man delade rum. Det är klart att det blev en skandal.
Han slängs i fängsligt förvar och det ryktas till och med att han mer eller mindre kastreras. Sanningshalten i det ryktet är förstås tvivelaktig, men faktum är att Johan kommer ta det betydligt lugnare med damerna under resten av sitt liv. Det här är första gången som Cecilia visar att hon tar vad hon vill ha. Men det är långt ifrån den sista skandalen, signerad Cecilia Vasa.
Det är så här att Gustav Vasa ber ju sin närmaste man att skicka upp Cecilia från Vadstena. Och det här var då innan det skedde. Så han anar ju förmodligen att någonting var på gång. Och han skriver också att han har skickat brev till Cecilia om det här, men att hon inte har åtlytt hans önskan om att återvända. Och sen så någon dag eller par dagar senare så inträffar ju det här. Så att hon utmanar ju sin far.
Och Vadstena bullret får verkligen sina efterverkningar. Ryktet om den lösaktiga prinsessan går som en löpeld. Cecilia och pappa kungen har en het levrad uppgörelse. Och det sägs att Gustav sliter tussar av hår från sin dotters huvud. Men möjligen är han ännu argare på sonen Erik.
Han ville värna den kungliga högheten och familjens anseende genom att då näpsa Johan Ostfriesland och visa att så här gör man inte mot Vasaätten. Medan då Gustav Vasa självklart var arg då över att ryktet hade det här, att affären har fått så stor uppmärksamhet istället för att tystas ner och skötas mer diskret. Han skriver någonting till Erik om att tack vare dig så är din syster nu i uppenbar, i varmans mun, alltså det går rykten om henne. Och Gustav Vasa och familjen hade ju många politiska fiender, så det här var ju klart, det var ju sprängstoff att skvallra om Vasaätten, uppkomlingarna.
Det är länge oklart vad man ska göra med den där stackars fängslade Johan. Och hur ska Cecilias tilltufsade heder återupprättas? Erik föreslår att Cecilias rykte ska räddas genom ett påtvingat giftermål mellan henne och den fängslade Johan. Men kung Gustav avfärdar saken med bestämdhet. Johan måste svära ed på sin och Cecilias intakta oskulder. Och efter nästan ett år i fängelset och ytterligare löften om att aldrig hämnas tiden i Sverige får han äntligen lämna landet. Men det pratas om det där Vadstena bullret. I både slott och koja fortsätter skvallret hejvilt. Hela händelsen tar hårt på den sjuka och åldrade kung Gustav. Och kort efter skandalen händer det otänkbara.
Uppsala domkyrka, 21 december 1560. När Cecilia och de andra prinsessorna skrider in i kyrkan har de en 3 dagar lång begravningsprocession bakom sig. Hela vägen från Stockholm har begravningssällskapet eskorteras av 700 svartklädda knektar och 200 ryttare. Bakom kungens borg i processionen lunkar hans häst med tom praktsadel, följd av kronprinsen Erik, hans bröder, riksråden, adelsmännen, änkedrottningen, och efter henne kommer Vasadöttrarna med sin uppvaktning i slädar. Kyrkorummets väggar är sorgklädda i svarta tunga tyger. Pelarna är förgyllda och de tusentals vaxljusen lyser upp en aning i det kompakta svarta. På en sorgebår ligger vaxdockor i naturlig storlek föreställande Gustav Vasa och hans döda gemåler. Dockorna förefaller nästan verkliga. Rysligt verkliga. Cecilia blickar mot biskopen Peder Svart, sen mot sina systrar och bröder. Annas kinder är tårdränkta. Erik sitter rakryggad på sin plats. Riksföreståndaren Svante Sture höjer kungens svärd, stöter spetsen i stengolvet och ropar: Konung Gustav är död. 3 gånger, med mer kraft för varje gång. Så lyfter han blicken och svärdet och lämnar över det till Erik.
I Gustav Eriksson Vasas testamente står det att den förstfödde sonen Erik ska bli kung Erik den 14. Tronföljden ska vara manlig och gå i arv från far till äldste son i rakt nedstigande led. Sverige, som tidigare varit ett land där kungen har valts, är nu ett arvrike. I testamentet står det också att de ogifta döttrarna ska lyda under Erik och vistas vid hans eller änkedrottningens hov. Det står också klart att döttrarna har rätt att leva under samma kungliga och förstliga förhållanden som vid de uppfött hava, utan att det skulle nallas från deras framtida hemgift för den sakens skull. Det är inte bara döttrarna Vasa som måste hitta bra äktenskapsallianser. Bröderna känner nog också pressen. Och kanske framförallt den nyblivne kungen, Erik den 14. Och Erik siktar mot stjärnorna. Uppvaktar självaste Elisabeth den 1 av England. Elisabeth, en av tidens allra mäktigaste drottningar, har många friare. Eriks bror, Johan, har redan varit i England och försökt sig på att vinna hennes hand för sin brors räkning. Men hon håller alla de kärlekskranka prinsarna som vallfärdar till henne på halster. Och Elisabeth är en av Cecilias idoler. Nu kommer kunskapen i engelska väl till pass. Cecilia och Elisabeth börjar så småningom brevväxla. Om Cecilia spelar sina kort rätt och vinner Elisabeths hjärta kan hon kanske få en plats vid det engelska hovet i framtiden.
Hon var ju ryktbar och omtalad redan då. Så vi kan ju se hur Cecilia brevväxlade med henne och verkligen bad om att få komma till England.
För England och Elisabeths hov är ett av de allra hetaste ställena här i mitten av 1500-talet. Elisabeth styr ett blivande imperium. England har börjat nosa på den nyupptäckta världen. Kristoffer Columbus har på den spanska kungens uppdrag upptäckt Amerika och europeiska kolonier runt om i världen börjar bildas. Än så länge är det Spanien som dominerar vad gäller kolonier och världshandel, men så kommer det inte fortsätta. England kommer bokstavligen snart segla upp som konkurrent. Och det är klart att Cecilia vill vara mitt i den här framgångsrika härligheten. Var annars? Men för Erik går det så där med frieriet till Elisabeth. Hon drar förhandlingarna om giftermål i långbänk. Elisabeth får dessutom reda på att Erik har uppvaktat andra prominenta damer. Inte den bästa strategin kanske. Men som vi vet är det inte bara Erik den 14:s eget partnerval som spelar roll för familjens ställning. Systrarna är ju också brickor i det politiska spelet. Och Erik känner pressen på att bygga starka allianser med mäktiga män i Östersjötrakten. Det planeras för fullt på Stockholms slott för olika äktenskapskombinationer som kan tänkas gynna Sverige och Erik, ny på tronen. Vad Cecilia och systrarna tycker om de män som de ska buntas ihop med för att stärka Sveriges politiska ställning är det självklart ingen som frågar om. Cecilia är 20 år och hennes rykte är kantstött efter Vadstena-bullret. Men bror Erik har det gyllene tillfället framför sig och gör reklam för både sig själv och sina systrar.
...29 juni 1561, Uppsala domkyrka. En vänlig grönska har smyckat träden och fåglarnas sång fyller luften. Mot domkyrkan skrider Erik på en över 600 meter lång röd matta av engelsk kläde under en schalakans röd tronhimmel. Hans rock glimrar av ädelstenar och pärlor. Kröningen är regisserad in i minsta detalj av Erik själv. Inspirerad av de senaste trenderna vid de stora hoven ska spektaklet golva åskådarna. För den här uppvisningen är en maktdemonstration. När han fått sin smörjelse dånar kanonerna sin salut och trumpeternas fanfare ljuder. Men kröningen är inte bara Eriks stund i rampljuset. Den är också Vasaprinsessornas stora debut. De gnistrar i junisolen av överdåd, prål och härlighet. Deras huvuden är prydda med pärlhettor och långa guldkedjor med stora ädelstenar när den veckolånga festen brakar igång med fyrverkerier och djurhetsningar. Björnar och hundar sliter varandra i stycken till åskådarnas jubel och skratt. Nu ska det firas som aldrig förr.
Gustav Eriksson Vasas begravning är den mest påkostade som hållits i Sverige. Och Erik den 14:s kröningsfest är den största festen som någonsin arrangerats. Han har gått all in för att göra kröningen till ett riktigt PR-spektakel som ska visa upp allt spännande med Sverige. Och det är inte bara rikedomar och pynt. För de utländska gästerna har Erik nämligen låtit ställa upp kåtor, samiska kvinnor och renar för uppvisning. Tankar om allas lika värde är långt borta på den här tiden och samerna presenteras som exotiska inslag och begapa. Erik låter sig fira som vore han konungarnas konung. Han har ingen aning om vad som väntar honom i framtiden. För hans tid på tronen kommer bli kortvarig och avslutas med förskräckelse. I och med Eriks kröning kommer en polsk ambassad till Stockholm. En vecka försenade till själva festligheterna tyvärr, men de är inte bara där för att hylla den nya kungen. Det är äktenskapsförhandling på gång. Eriks bror, hertig Johan, är på gång att få ihop det med den polska prinsessan Katarina Jagiellonica. Men det som till en början verkar vara en bra idé kommer snart att bli en riktig surdeg i familjen.
Eller något förenklat handlar det om makten över Östersjön. Och där krockade ju då deras planer. Erik hade tyckt det var en bra idé att Johan skulle gifta sig med den polska prinsessan Katarina Jagiellonica. Sen, och vid samma tid så förhandlade jag också om ett giftermål med en polsk greve för Cecilias räkning.
Den här schismen mellan bröderna kommer att växa sig stor och infekterad. Och den kommer att få förödande konsekvenser för familjen Vasa. Men än så länge är konflikten bara i sin linda. Och den polska greve som är utsänd för att hålla äktenskapsförhandlingarna hamnar själv mitt i en kärleksaffär. För när han får syn på Cecilia faller han pladask och blir blixtförälskad. Och bror Erik tycker att det verkar bli ett gott och smart parti. Det är grönt ljus för förlovning. Den polska friaren är så sugen att han fixar med musiker som framför serenader utanför Cecilias fönster om natten. Det är inte poppis att hålla på och störa på det där sättet. Musikerna blir bortkörda av kungens vakter och utkastade ur stan. Det påverkar inte giftasplanerna, men det hela får ändå ett abrupt slut. För den polska greven går och dör. Men Cecilia verkar inte nämnvärt förkrossad över det. Hon är bara strax över 20 år och sugen på livet. 2 år efter Erik den 14:s kröning berättar Cecilia om hela historien med den polska greven i ett brev till drottning Elisabeth den första av England. Där står att hon mer eller mindre blev tvingad av Erik att tacka ja till frieriet, men att hon slapp undan giftermålet med blotta förskräckelsen. Och så ber Cecilia med sin snirkliga handstil Elisabeth om en tjänst. Skulle kanske drottningen kunna skriva till Erik och övertala honom att låta henne åka till England? För då kanske framtidsdrömmen om att knipa en plats vid Elisabeths hov och förbli ogift kan bli sann. Elisabeth gör som Cecilia har bett henne och skriver flera brev till Erik där hon ber honom ge syrran tillstånd att resa till England. Hon skriver att
jag har förnummit hur dygdig och rikt begåvad eders kärlighetssyster prinsessan Cecilia är. Vi har va och hört hennes stora tillgivenhet och vänskap för oss och hur livligt hon åstundar att få vistas vid vårt hov.
Och för Erik skulle det vara bra att skicka systern Cecilia för att kratta banan åt honom. Trots att hon är olydig är hon en duktig förhandlare. Och så är hon en av de bästa engelsktalarna i Sverige på den här tiden. Erik håller ju fortfarande på att försöka fria till Elisabeth. Men Erik vill inte ge med sig. Han litar kanske inte tillräckligt på Cecilia och vågar inte skicka iväg henne. Av förklarliga skäl får man väl säga, efter hela historien med Vadstena bullret. Så istället för att Cecilia får dra iväg till England blir hon kvar i Sverige. Och får leva under Eriks hårda disciplin, inspirerad av 10 Guds bud. Cecilia protesterar mot Eriks nya hovordning. Och inte nog med att hon kritiserar sin bror kungens regler. Hon verkar faktiskt ge blanka fan i dem.
Stockholms slott, år 1563. Genom slottets metertjocka väggar hörs det att festen är i full sving. Skrattsalvorna avlöser varandra och musiken pulserar av stråkar och pukor. Cecilias håruppsättning har hasat på sniskan där hon dansar med en av de italienska spelemännen. Anna och Elisabeth klappar takten och bäljar i sig från vinkrus och bägare som står utspridda i hela frukammaren. Prinsessorna Vasa har fest och ingen bryr sig om att det är mitt i natten. Cecilia har länsat kryddkammaren på godsaker, frukt och konfekt och gästerna tar för sig med sockerkladdiga fingrar. Rummet osar av berusning när musiken tystnar tvärt och en ilsken gestalt tonar upp sig i dörröppningen. Bandet tar sina instrument och försvinner snabbt ut genom dörren. Hovdamerna står kvar med nedslagna blickar. Småsystrarna Sofia och Elisabeth gömmer sig bakom den kavata Cecilia, hukar sig för kung Eriks vrede som väller emot dem.
Erik och hans män står i dörröppningen och det gormas för full hals. Vittnen berättar att Cecilia grälar tillbaks tills, hör och häpna, Erik är med sig, höjer en vinkaraff och skålar med sina systrar. Men den inställningen är bara tillfällig. Efter den här incidenten skärper han reglerna kring sina systrars tillvaro ännu mer. De får utegångsförbud om kvällarna och de får inte skicka brev och bud utan att allt först ska passera kung Erik. Men hans försök att begränsa systrarna med hårda regler kommer bli föga framgångsrika. Efter Vadstena bullret och alla rykten som florerar om Cecilia är det lite svårt för Erik att gifta bort sin skandalprinsessa till syster. Men han behöver henne ändå för att bygga upp sitt nätverk. Och trots ett lite smutsat renommé är hon fortfarande hyfsat ung, av kunglig börd och supersnygg. Efter några turer hittar Erik en friare till henne. Den halvfattige markgreven Kristoffer av Baden-Rodemachen. Han och Cecilia trolovas. Kristoffers grevskap är inte tillräckligt för att erbjuda en ståndsmässig försörjning, men Cecilia går ändå med på att gifta sig med Kristoffer. Varför vet vi inte. Kanske har hon ingen val. Kanske ser hon honom som en biljett ut i världen, bort från hovet och Eriks tråkiga regler.
Och jag tror att det var med en suck av lättnad som Erik... alltså, Cecilias giftermål med den här markgreven, det kom ganska hastigt på. Och det var inne på år 1564. Här har man pratat om, diskuterat olika anbud för Cecilia. Och så blev det då en yngre markgreve, en yngre son, som för sin försörjning hade fått söka tjänst som krigsöverste och så anställde Eriks armé som blev Cecilias man. Och jag kan tänka mig att för Cecilia var han en biljett ut ur det svenska riket som kom ut på kontinenten.
När Cecilia gifter sig i juni 1564 bjuds det ingen rosenkonfekt eller helstekt oxe, till skillnad från de andra Vasasystrarnas bröllop. Nej, för pengarna är så gott som slut. De har pumpats in i krig och andra storpolitiska projekt. Det blir alltså ett enkelt bröllop. Men kanske är Cecilia ändå glad. Drömmen som har burit med sig så länge kommer lite närmare. Drömmen om världen och England. Men det är en stökig och sargad familj hon lämnar bakom sig. Den pyrande konflikten mellan halvbröderna Erik och Johan har nu flammat upp i lågor. Det har gått så långt att Erik har fängslat Johan och hans fru Katarina Jagellonica på Gripsholms slott.
Och Cecilia tog ju Johans parti. Cecilia försökte komma i kontakt med sin bror och svägerska på Gripsholm. De vädjade till kungen om att låta Johan fri när hon befann sig i Sverige, hon och systrarna. Och även enkedrottningen Katarina Stenbock arbetade för Johans frigivning. Och Erik misstänkte ju med rätt att högaden stod ju på Johans sida.
Cecilia och hennes systrar tar ställning mot Erik. Det är inte helt riskfritt såklart. Han kan till exempel vägra att betala ut den innestående brudskatten som Cecilia fortfarande har rätt till. Men han kan inte straffa henne med utegångsförbud längre. För nu är ju Cecilia och hennes man äntligen på resande fot. De åker till stora syster Katarina i Tyskland. Och där får Cecilia beskedet som hon har väntat på i evighet. En inbjudan från Europas mäktigaste kvinna.
Calais, september 1565. Det vilda vädret har tvingat dem att vända åter flera gånger i försöken att ta sig över kanalen från Calais mot Dover som hägrar på andra sidan. Cecilia fokuserar blicken på de vita klipporna som tonar upp sig som en utsmetad vägg på avstånd. Hon håller sig hårt i relingen så att händerna vitnar. Hennes kinder har också bleknat till en nästan ljusgrön färg. Det rör sig inuti henne, sparkar och kränger sig. Hon andas hetsigt. När de äntligen landstiger i Dover möts de av en stor uppvaktning utsänd av drottningen själv. Hennes delegation ledsagar dem till den engelska huvudstaden genom larmet av den 120 000 stora befolkningen. De färdas via Themsen till Bedford House med sina stenpirar och ornamenterade trappor omgiven av böljande engelska trädgårdar. Särskilda gobelänger och möbler har ställts fram till Cecilias ära. Efter några dagars vila på engelsk mark gör den svenska kungliga ambassaden officiell entré. I svart skimrande sammet, omgiven av sex hovdamer i karmosinrött, skrider festtåget med Cecilia i spetsen in framför den stora drottningen Elisabeth den första. Den svenska prinsessan gör förstås ett bländande intryck. Det här ögonblicket har hon övat på hela sitt liv.
Dagen efter att den svenska prinsessan och Elisabeth den första träffats och omfamnat varann med viss möda på grund av Cecilias högravida mage kommer Cecilia och Kristoffers förstfödde son. Det är Elisabeth den första som bestämmer att han ska heta Edvard Fortunatus. Att Elisabeth döper honom säger något om hennes och Cecilias relation.
En ömsesidig beundran tror jag förenade dem. Och en nyfikenhet. De hade ju brevväxlat i flera år och här möts då två stolta, starka, självständiga, karismatiska kvinnor. Och ja, mötena, de första mötena gick ju väldigt bra. Och drottningen blev ju fadder till sonen som då döptes till Edward Fortunatus.
Cecilia är inte i England enbart för att förlusta sig. Hon är här i ett uttalat ambassadörsuppdrag. För bror Erik har äntligen gett med sig och låtit Cecilia representera honom i England. Kanske tänker han att hon är att lita på nu när hon är gift. För trots allt stök hemma och trots att han uppvaktar andra damer så tror hennes halvbror kung Erik den 14 att han fortfarande har en chans på Elisabeth.
Ja, men Erik hade ju börjat redan när Gustav Vasa levde att sondera terrängen efter lämpliga hustrur. Och han hade ju då målet klart. Han skulle gifta sig med Elisabeth, den första av England. För att på så vis binda samman Västerhavet och Östersjön. Och det skulle ju då bli en stor, mäktig allians, hade han ju tänkt sig.
Därför ska Cecilia tala för hans sak. Elisabeth visar inget större intresse för att gänga sig med Erik. Men han vill ändå inte riktigt ge sig. Såklart, för hans del finns ju allt att vinna på att alliera sig med den mäktiga Elisabeth. Frågan är varför Elisabeth skulle nappa på honom. Och det gör hon såklart inte. Det inser Cecilia ganska snart, men hon håller ändå skenet upp inför Erik. Skriver hem och bedyrar att hon jobbar för hans sak. Hon måste nämligen hålla Erik på gott humör, eftersom han sitter inne med resten av brudskatten som Cecilia är ekonomiskt beroende av. Och vi ska komma ihåg, hon är ju en prinsessa med dyra vanor, men med en fattig make. England är antagligen allt vad Cecilia har drömt om. Nöjeslivet är intensivt, fullt med banketter, maskerader, maskspel och turneringar. Cecilia och Elisabeth äter middagar ihop och går på bröllop och fester tillsammans. Och när det ska firas jul får Cecilia äran att ta nattvarden direkt efter drottningen. Det verkar som att Elisabeth verkligen fattar tycke för sin svenska gäst. Cecilia och Kristoffer stannar i England ett bra tag, över ett halvår.
Det gick ju väldigt bra för Cecilia början i London. Hon gjorde ju succé, skulle jag väl säga, vid det engelska hovet. Som inte var särskilt lätt imponerat. Och samtidigt så drog ju Cecilia och hennes make på sig stora skulder. Det hade de ju gjort redan på vägen till London. Cecilia hade för sig inte heller fått ut hela sin brudskatt. Men de levde klart över sina tillgångar. För att vara kunglig och uppfattas som kunglig så skulle man ju också omge sig med prakt. Bära de här vackra kläderna som hon hade vant sig vid som barnsben, smyckena, men också ge generösa gåvor. Men de förde en sån extravagant livsstil vid hovet i London så att drottningen började tröttna på dem.
Och den engelska drottningen, känd för sin sparsamhet, står för en rätt stor del av notan för den svenska prinsessan och hennes makes vistelse i England. Men trots det blir de allt mer skuldsatta.
Kristoffer åker tillbaka bara efter några månader i London till sitt markgrevskap för att försöka skaffa fram mer pengar. När han återvänder till London så sätts han ju i en gäldstuga, det vill säga han spärs in för parets skulder. Och köerna av fordringsägare ringlar ju långa framför Cecilias hus. Så det blir ju pinsamt.
Cecilia och Kristoffer har lånat en massa pengar för att råd och ens ta sig till England. Och nu har de levt långt över sina tillgångar ett bra tag. Man kan faktiskt enkelt sammanfatta familjens ekonomiska situation med ett ord. Usel. Och drottningen börjar ledsna på sin svenska snyltgäst. Det börjar bli dags för sorti. Men det går inte riktigt som Cecilia har tänkt sig.
De har ju planer på att först försöka lämna landet, England, obemärkt i hemlighet. Men blir ju då avslöjade. Och till slut så blir det ju en att ja, drottningen betalar en del av deras skulder, men hon börjar tröttna på sin gäst. Och till slut så väljer de att lämna landet då, efter ett halvårs vistelse. Officiellt, alltså inte i hemlighet som de tänkt sig tidigare. Men då kommer ju fordringsägarna och beslagtar Cecilias och hennes hovdamers alla värdefulla föremål, tillhörigheter. Och det var ju en stor skymf. Och en av hennes hovdamer uttrycker det väldigt bra. Hon skriver ett brev hem att vi kommer in med stort bram, alltså det vill säga vi mottogs med stor ståt.
men åker iväg då med stor skam.
Drömmen om England har gått i kras. Resan som börjar i succé slutar i total fiasko. Och förnedringen som skuldindrivaren John Dymock har utsatt Cecilia för kommer hon sent att glömma. Han är överst på Cecilia Vasas shitlist. En plats alla bör darra inför att hamna på. I det avseendet är hon en sann Vasa. Glömmer aldrig en oförrätt. Det kommer John Dymock snart att bli varse. Och det med besked. Men problemen är långt ifrån över. När familjen kommit hem från England till Kristoffers grevskap väntar mer trubbel. Det pågår uppslitande konflikter mellan protestanter och katoliker. Det har varit en av tidens stora strider, ända sedan Martin Luthers kritik mot kyrkan i början av 1500-talet drog igång reformationen och delar kyrkan i en katolsk och en protestantisk del. Cecilia och hennes man Kristoffer är protestanter, men hans släkt är splittrad mellan katolicism och protestantism. Den katolska delen vinner, och det går så långt att Cecilia och Kristoffer jagas på flykt hem till Sverige. Och där har det hänt avgörande grejer. För nu är rollerna plötsligt ombytta. Erik, som förut höll sin bror Johan fången, är petad från tronen och satt i finkan på Gripsholms slott, där Johan tidigare satt. Nu är det istället Johan som har fått kronan på huvudet och blivit kung Johan den tredje. Han välkomnar sin syster tillbaka till Sverige. Cecilia kommer först till Kalmar, och här dukas bordet för revansch. Det har gått flera år sedan hon lämnade England, men Cecilia har verkligen inte glömt den där John Dymock.
Den köpmannen, en av köpmännen, hade ju maximal otur när han några år senare återvände till Sverige. Och vem möter han då i Sverige? Jo, Cecilia.
Han som la beslag på hennes kläder och tillhörigheter i England. Och nu är det dags för ljuvhämnd. Och sån serveras ju som bekant bäst kall. För en intet ont anande Dymock med 5 handelsskepp från England glider in mot Kalmars hamn. Cecilia får blodvittring och ser sin chans. Genast ber hon om kungens, Johan den tredjes, tillstånd att fängsla honom. Och det får hon. I 5 år sitter han i svenskt fängelse, som straff för att han bara gjorde sitt jobb när han konfiskerar en skuldsatt prinsessas ägodelar. Cecilia Vasa är många saker, men rättskaffens kan man inte anklaga henne för att vara. Det kommer också hennes framtida karriärval att bekräfta. Cecilia får Arboga kungsgård som förläning och basa över av Johan den tredje. Det blir familjens nya hem. Och den växer. Under åren som går efter att paret varit i England föder Cecilia i rask takt ett helt gäng söner till. Men hon slår sig inte till ro som hemmamamma direkt. Försörjningen måste ju säkras. Och maken Kristoffer har ju inte mycket att komma med på det området. Men Cecilia, som är driftig, hittar sätt att dra in pengar till hushållet. Bland annat driver hon järnverket i Lindesberg och Nora skog. Hon lovar att själv betala för driften av sina verksamheter, för hon får ju behålla vinsten sen. Men Cecilia skarvar rejält och utnyttjar istället kungens undersåtar i trakten som gratis arbetskraft. Och så tar hon för sig, börjar styra och ställa i både Arboga stad och i stora områden i Närke och Östergötland. Det är inte populärt på alla håll.
Hon hade ju titeln och grevinna, kallade sig själv för grevinna av Arboga. Att hon överskred sina befogenheter, hon handlade med varor hon inte fick göra, hon lade på skatt och tullar så att köpmännen klagade hos kungen, och det riskerade ju att drabba kungen negativt att han har en underställd som bryter då mot lagar och förordningar, och det var bland annat sådana frågor som splittrade Johan och Cecilia, för båda hade ju ekonomiska problem minst sagt.
Och det är inte bara relationen till brodern Johan som knakar. Det verkar också som att det är en fnurra på äktenskapstråden. Cecilias man Kristoffer ger sig iväg ner i Europa på krigsuppdrag i kung Johans tjänst. Cecilia stannar kvar i Arboga med 5 söner och stora svårigheter att försörja sig själv och familjen. Johan den tredje må vara irriterad på sin syster. Men faktum är att han gör skyldig henne den brudskatt hon har rätt till. En slags pension kan man säga, som utlovats av deras far Gustav Eriksson Vasa. Så som en del av avbetalningen ger Johan henne några fartyg. Det här öppnar helt nya möjligheter för Cecilia.
Östersjön sommaren 1573. Örlogsskeppen Lybska Hjorten och Jägaren skär genom den glittrande vattenytan på sin väg tillbaka mot Cecilia Vasas kaparhamn i Bråviken. Männen på skeppen är de skickligaste kaparna i Östersjön. För endast det bästa är gott nog för Cecilia Vasa, som har handplockat sin besättning. Nöjda med sin skörd skrockar de, och någon härmar engelsmännens chockade ansikten när de var tvungna att ge upp sin fulla last på väg hem från Narva i Estland mot England. De båda svenska sjörövarfartygen är fullastade med tjuvat gods, vin och dyrbarheter. Cecilia har själv beordrat uppdraget, och hennes kaparlycka liknar ingenting. Alla som står i hennes tjänst vill vara med och bidra till den glädjen. Valkade händer greppar de grova trossarna, och i synk hissas de stora seglen i topp. En vindpust räcker för att de stora vindfångarna ska fylla sina stora tygbukar och ge fart framåt.
Att Cecilia plötsligt debuterar som pirat passar både henne och kung Johan den tredje utmärkt. Kungen är skuldsatt och slipper gärna betala ut mer brudskatt. Genom att ge sin syster skeppen och tillåtelsen att kapa vissa, framförallt engelska, fartyg på Östersjön kan Cecilia försörja sig själv. Hon blir en överdängare på att pirata till sig varor och stålar. Kanske lite för skicklig. Och sin vana trogen stretchar Cecilia sina befogenheter också den här gången.
Hon kapade också skepp som tillhörde den danska kungen. Och det blev politiska förvecklingar. Hon kapade skepp som Johan ansåg att det var hans varor. För det var ju så uppgörelsen var, att Cecilia fick behålla varorna och sälja. Det var ganska vanligt, alltså, i krigstider att göra så. Men Johan hade ju också konsekvent penningbrist. Så där rök de ju ihop ganska ofta, bror och syster.
Hon kapar ett skepp med en extra värdefull last som hon inte har rätt till. Hon har dessutom smugglat vapen och olagligen handlat med spannmål. Johan den tredje blir förbannad. Nu får det räcka. Han tar i med hårdhandskarna mot sin lilla syster och skickar 100 knäckta för att beslagta skeppen och haffa henne. Det blir stor dramatik, och Johan hotar med att sätta Cecilia på barbacke. Och som om bråket med Johan inte vore nog, drabbas Cecilia av en svår förlust. Hennes make Kristoffer, som är Johan den tredjes tjänst utomlands, dör. Cecilia är 34 år gammal, fembarnsmamma och änka. Problemen hopar sig för skandalprinsessan. Nu när hennes make är död väntar en stor strid hemma i grevskapet i Tyskland. Kristoffers släktingar vill göra hennes söner helt lottlösa och själva roffa åt sig all familjens mark och egendomar. Den fighten måste Cecilia ta. Men innan hon ger sig av för att strida för sönernas rätt hinner hon med en sista skandal. Den stavas Don Francisco de Erazo. En av Europas mäktigaste män är ju Filip den andra av Spanien. Det spanska imperiet har sitt finger med i de flesta politiska spel på 1500-talet. Och Johan den tredje av Sverige håller på för fullt att försöka knyta kontakter med honom. År 1578 välkomnas en av Filips representanter, Don Francisco de Erazo, till Stockholm. Han är där i diplomatiska ärenden, men han hinner med betydligt mer än diplomati under sitt Sverigebesök. För han stöter nämligen på Cecilia Vasa.
Så att när den här spanska legaten kommer så tar ju hon kontakt med honom. Och förmodligen har hon redan då konverterat till katolicismen. Och ur en politisk perspektiv så ville hon, skulle bli lättare för henne att förhandla om familjens egendomar och rättigheter om hon konverterade till katolicismen. Och året innan så hade ju ett påvligt sändebud varit på besök i Sverige, så förmodligen så konverterade hon då. Hon tog kontakt med Erazo.
Don Francisco de Erazo och Cecilia blir överförtjusta i varann. Han besöker henne i Arboga, och det finns all anledning att tro att deras träffar är intensiva. Så intensiva att Johan den tredje börjar surna till. Det var ju inte meningen att den spanska representanten skulle hamna i klorna på hans vilda lillasyrra.
Don Francisco de Erazo kommer till Sverige för att diskutera ett förbund mellan Sverige och Spanien. Det handlar också mycket om pengar för Johans räkning. Och Johan är ju också intresserad av att närma sig det katolska Europa.
Johan är orolig för att Cecilia kan få för sig att driva sin egen linje gentemot det inflytelserika spanska kungahuset. Så Johan den tredje bestämmer sig helt sonika för att fysiskt plocka bort problemet. Han låser in Erazo i husarrest i Stockholm. Men det här stoppar inte Cecilia.
det slutar med att de förbjuds att ha någon kontakt med varandra överhuvudtaget. Men Cecilia vore ju inte Cecilia om hon inte satte sig över det. Så sommaren 1579, trots förbud och hot mot dödsstraff att inte släppa in systern i Stockholms stad överhuvudtaget, så lyckades hon att ta sig in där Don Eraso befinner sig i en slags husarrest. Och de träffas där en natt.
Lika bestämt som Johan slängde Eraso i finkan åker hon till huvudstaden, mutar sig in genom den igenbommade stadsporten och försöker ta sig in till Eraso. Det hela upptäcks och det blir förstås ett herrans liv. Enligt rykten jagar Cecilia med fullt pådrag in bland Stadsholmens gränder och fångas in. Men som den prinsessa hon är lyckas hon komma undan bestraffning. Det här blir Cecilias sista uppträde i Sverige. Hon tar sitt pick och pack och fyra av sina söner och drar hemifrån för gott. Eraso, han är kvar i husarresten. Men historien med den spanska diplomaten är långt ifrån över. Slutklämmen väntar, och den är mumma för skvallerbytterna vid Europas hov. För under resans gång börjar magen att bukta. Det är rimligt att anta att barnet som Cecilia bär är hennes och Erasos passionsfrukt.
Vi vet inte vem som är fadern, men det ligger ju bra till i tid med att det kan vara Don Eraso. För han besökte också Cecilia på sin väg söderut mot Spanien när han då väl fick lämna det svenska riket.
Och i slutet av 1570-talet föds en liten dotter som får namnet Caritas, moderskärlek. Men eventuell bebislycka varar inte länge. Eraso försvinner ganska snabbt ur bilden. Och nu väntar fighten med Cecilias döde makes illasinnade familj i Baden-Rodemachen. Det första hon gör för att rusta sig inför striden är att konvertera till katolicismen. Det är troligen inte en fråga om religiös tro, utan ett strategiskt beslut för att kunna få hjälp från mäktiga katolska furstar. Och äntligen, efter nära 10 års kamp, ordnar det upp sig arvsfrågan hemma i Baden. Hennes förstfödde, Edvard Fortunatus, tar makten över Baden år 1588. Men trots sitt namn, Fortunatus, som betyder ungefär den lyckliga, går inte så bra för Edvard. Det går faktiskt jättedåligt. Han är mamma upp i dagen, festar och lever långt över sina tillgångar. Till slut klantar han sig och lyckas schabbla bort hela grevskapet. Och som om det inte räckte att han drunknar i sina skulder, så super han bokstavligen bort hela sitt liv. I suset och duset på fest snubblar han i en stentrappa, trillar och dör. Cecilias liv är långt från över. Hon kommer att bli en gammal kvinna för sin tid. När hon dör år 1627 har hon överlevt alla sina barn utom dottern Caritas. Men det är ett fattigt liv, fullt av skulder. Hennes ärvda juveler är pantsatta och alla hennes tillhörigheter beslagtagna. Hon går med jämna mellanrum på tiggarstråt till släktingar och vänner. I dokument från tiden runt 1590-talet beskrivs hon som fattig och sorgtyngd.
Då inne då i slutet av hennes liv, då beskrivs hon ju och beskriver sig själv att hon var en fattig, sorgtyngd änka. Och det var ju en del av retoriken, men hon levde alltså i relativ fattigdom då.
Men trots att Cecilia har det knapert är det krut kvar i henne. I resten av sina levnadsdagar kommer hon kämpa med näbbar och klor för pengar och sin överlevnad. Och hon tar till alla medel hon kan. Skandalprinsessan må ha vuxit upp och blivit gammal. Men än finns det lite drama kvar i tanten. Till exempel kastar hon sig vid ett tillfälle, 78 år gammal, ut ur en rullande vagn och över ett dike för att undkomma trubbel. Men festen tar slut, även för Cecilia Vasa. Efter ett liv i 1500-talets rampljus dör hon år 1627, 87 år gammal. Hennes livsväg har kantats av intriger, familjekonflikt, passion och ett jäkla hålligång. Cecilia Vasa gick sin egen väg på gott och ont och tog för sig av livet i glupska tuggor. Ibland på andras bekostnad. Men hennes livsgnista och trotsighet mot normer av alla de slag gör att hon sticker ut i sin tid. Och bakom alla de där skandalerna dolde sig faktiskt en skicklig förhandlare och diplomat.
Cecilia är väl insatt i det politiska spelet och bra på att knyta kontakter, underhålla kontakter och skicklig på att förhandla. Många talar ju om henne att hon var skicklig på att förhandla, hon var vältalig, hon var stolt, hon gjorde ett gott intryck. var rakryggad. Hon vek inte ner sig. In i det sista så kämpade hon.
Men det som har ekat vidare genom historien är berättelsen om en vildhjärna som livet ut dansar efter sin egen pipa.
Du har hört P3 Historia av och med Cecilia Dyringer, Nils Svennem Lundberg, Tove Palén och Pablo Leiva Wenger.
Men hur gick det med relationen till dottern, Caritas? Jo, så där. Cecilias fiender hade gjort sitt bästa för att svärta ner hennes anseende genom att sprida falska rykten om att hon hade övergivit sin familj och bedrivit bordellverksamhet i Bryssel. Och Caritas togs ifrån henne och sattes i avlägset kloster. Under många år fick Cecilia inte träffa sin dotter eller ha någon kontakt alls. Och trots att Cecilia kan framstå som en smula självcentrerad verkar förlusten av Caritas ha tagit hårt på henne. Men det tycks som att mor och dotter till slut återfick kontakten. Vid Cecilias död lämnar hon efter sig åtskilliga brev mellan henne och Caritas som tyder på en öm och kärleksfull relation.
P3 Historia görs av produktionsbolaget Munk för Sveriges Radio.
P3, Sveriges Radio.